En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 193. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Hallå!
Godé.
Välkommen tillbaka, Fredrik.
Tack!
Det var kämpigt tidigare i veckan.
Ja, jag förstår. Jag fick glida.
Ja. Vi sitter här nu. Det är fredag förmiddag. Det har gått, jag ska inte ge mig på antal timmar denna gången. Det blev så fel förra gången.
Nej, men det har gått 12 timmar.
Det har gått ett tag.
Det har gått 12 timmar till sen det till slut.
Sedan MFF spelade 1-1 mot FC Köpenhamn i den andra omgången av Europa League-gruppspelet. Och jag satt efter matchen med en känsla som om MFF hade vunnit. Varför kände jag så?
Du vet, jag håller så mycket på MFF. Nej, jag vet inte. Det är så... Så känner nog inte jag riktigt.
Varför gjorde du det?
Ja, alltså, ja, det är det. Varför gjorde jag det? Det måste ni kunna svara på. Nej, men jag kände som, alltså, så som matchen såg ut. Så kändes det som en match som de hade vunnit. Köpenhamn hade ju inte ett enda
avslut. Nej, alltså, för det var lite omvänt så att säga. Det kändes ju som att man hade förlorat eftersom de inte vann.
Ja.
För att de borde ha gjort det. Men... Alltså det är ju en kraftmätning, det är ju ingen tvekan om det. Och det är lätt att säga att ja, det var taskigt, det var ju att de gör mål på ett självmål, det är ju inte så kul naturligtvis. Men det är klart att man vet inte om matchbilden hade blivit om de inte hade fått det målet redan där. För det är väl möjligt att de backade hem lite mer i andra halvlek, omedvetet.
Det är ju en match som ringar in både FC Köpenhamns styrka och problem just nu. Och det är ju dels då den liksom defensiva tryggheten som de har. Det uppställda spelet är de jätteskickliga i. Framför allt när matchen börjar sätta sig efter 20 minuter och sådär. Då kontrollerar de hela första halvlek egentligen. Det är den ena delen. Och den andra delen är ju att de har ett anfallsspel som inte fungerar speciellt bra alls. De skapar ingenting helt enkelt.
Sen vet jag inte, det är alltid lätt att spekulera kring lag i efterhand, men jag tyckte Malmö började väldigt bra första 20 minuterna, riktigt, riktigt bra måste jag säga, men jag hade fortfarande velat se Arnold Traustason från start och Oskar Lewicki på den position där det var en olycklig Lasse Nilsson spelade. Jag tyckte att Lasse hade, alltså självmålet tycker jag inte man ska säga allt för mycket om, men det är en svår situation när han måste tänja ut och det händer mycket på vägen dit så att säga, men han hade problem i uppspelen. Han hade lite bekymmerligt Chelsea-matchen i våras, tycker jag. Innan han blev skadad. Att han, det kändes inte tryggt på något sätt. Och framåt då så tror jag att Traustason hade satt fart på boll. Och kunnat vara en viktig ingrediens från början.
Vem skulle ha spelat istället då? Eller vem skulle ha... inte har spelat.
Nej, det räcker ju att du tar ut Lasse Nilsson och flyttar ner Lewicki så får du plats för Traustason.
Med facit i hand så hade det varit bättre att bänka Anders Christiansen, tycker jag. För det lyfte ju när han gick ut.
Men det var ju en sak man inte kunde veta. Så
nej,
att säga.
Precis. Det är ju liksom lätt att sitta och säga efterhand. Men det är lite oroande för MFF att Christiansen återigen inte riktigt kommer upp i nivå. Eller så är det den här nivån han kommer upp i en viktig Europamatch.
Men jag tror att han var dels övertänd och sen tror jag att han påverkades mer än vad kanske vad vi tror av den här smällen också. Mm. När han börjar blöda och det blir oroligt. Det blir ju stökigt där ett tag för MFF. Den här målsituationen hade väl heller aldrig uppstått om inte Det hade varit två halta på den kanten, om man nu haltar när man har skadat axeln. Men Safari var inte riktigt i balans och Rex kunde ju knappt gå. Mm.
Undrar om FCK med vilja gick rätt hårt åt Christiansen, för det var inte bara den smällen där han började blöda näsblutan, det var ju fler tuffa kamper, att de ville störa honom i början. Det var ju också som att det faktiskt lyckades lite grann, att de fick honom ur balans där, för att han började ju rätt pikt liksom. Men sen börjar han liksom, och det känner man igen det mönstret. Nu ska vi inte sitta och klaga för mycket på honom, för att han har ju varit oerhört viktig för Malmö FF i år, framförallt i Allsvenskan, de med massa matchavgörande mål. Inte minst emot AFC i Allsvenskan senast, men man ser mönstret då, han börjar liksom försöka hitta tillbaka in i matchen genom att klacka och såna här grejer, skarva vidare, spela mycket svårare än vad han behöver egentligen. Det var inte vad MFF behövde där i första halvlek.
Vad gäller självmålet så kändes det, jag har försökt att titta på repriser så mycket jag har kunnat, det är svårt att få någon riktigt bra bild, men det ser nästan ut som att, för det känns som att Nielsen har ganska bra koll på läget i själva sin glidtackling eller vad man ska kalla det, men att bollen kanske studsar upp lite grann precis i sista sekunden, att han då liksom får den på benskyddet istället för på foten. Då tror jag att han hade kunnat styra den utanför.
Det är ju väldigt små marginaler där, för ja, han är ju så nära. Mm. Sen vet jag inte, jag har inte hunnit se så mycket repriser, men att varför han var så mycket efter från början, om man ska uttrycka det så.
Nej, upprinnelsen till situationen har jag inte heller något tydligt minne av.
Det börjar med ett bolltapp av AC eller en nickduell.
Ja, det är en duell, och så tror jag Seca spelar vidare den till Rasmus Falk som skickar en sån riktig smörpass till Varela då, som löper. Det är ju ett jättebra anfall, det går fort. Det är liksom en back står ju med ryggen mot sitt egna mål, medan deras anfallare där, och så jag tror det är Santos som kommer på bort stolpen. Vi kan ju löpa liksom i fart, så att säga. Jag vet inte, Nielsen är ju trots allt först, så där kan man ju inte säga så mycket om. Han hade, även om han hade legat ännu längre fram, så hade han ju ändå fått häva sig, för att han kan inte strunta i liksom offside-linjen. Det är möjligt om man ska liksom leta fel att faktiskt Rasmus Bengtsson skulle legat något steg längre ner och brutit bollen redan i första ytan. För det är ganska tydligt vad som ska ske. Mm. De har ju numerärt koll på vad som finns inne i boxen egentligen.
Sen är det ju väldigt intressant om man tänker på, ju mer man tänker på det, att Malmö ändå håller ett lag som FC Köpenhamn utan ett enda avslut på en hel match. Alltså inte ens ett skott utanför har de. Så att bakåt har ju MFF, även under den perioden när FCK var bättre i slutet på första halvlek, så har de ju faktiskt full kontroll. Och nu får Lindstrand, jag vet inte om det var något jag sa som jag fick, och han protesterar högt emot.
Kaffet i vrångstrupen.
Men nej, jag tycker att MFF hade en otrolig koll med Rasmus Bengtsson som en fullständig general i mitten faktiskt.
Var ni överraskade på något sätt av att man valde att starta med Nielsen?
Ja, jag var lite överraskad faktiskt. Både och kanske jag ska säga, eftersom Rösle har en förkärlek för honom. Men Nielsen är ju bäst egentligen när han får spela mittback. Jag hade nog, ja, som sagt, man kunde tänkt sig Erik Larsson också där nere eftersom för större snabbhet. Men jag tror att balansen i laget kunde bli bättre med Oskar.
Jag tror det har väl lite att göra med att han valde Berget på högerkanten också. Det var man kanske lite skeptisk till först, ja, men Berget var väl, ja, tycker i mina ögon tillsammans med Rasmus Bengtsson den bästa MFF-aren igår.
Han börjar ju faktiskt närma sig något som liknar den formen han hade när han.
Ja, detta var speciellt. Man får ju faktiskt inte glömma att han spelar på en relativt ny position också. Även om han hade den förra turen i MFF mot slutet där, så har han ju varit borta från den i USA. Han har ju inte spelat som vinge där.
Nej, i Malmö spelade han ju på vänsterkanten då. Ja. Nu har han ju spelat till höger. Jag tyckte han blev ännu bättre när han kom över till vänster i den här matchen också.
Absolut. Vi ser vad man skulle vara. Tappa helt bort.
Det var jag som avbröt det. Du pratade om Jo Inge Berget.
Ja, precis. Han låg till höger då, och det blir svårt om man ska ha honom på ena kanten, Rex på andra, och så Tröjstason, Bachirou och AC på mitt. Det blir lite, balansen där blir lite lidande. Det är väl därför han vill ha Ulevicki på mittfältet då. Och då är väl, ja, då kan man ju välja kanske, ja, vad kan man välja mer i mittbacken? Då är det ju inte så jättemånga alternativ där. Det är Larsson i sådana fall.
Sen tyckte jag det var intressant på den kanten att Pierre Bengtsson hade ju problem när jag såg FCK senast. Men jag tyckte att under den här dåliga perioden i första halvlek så blev MFF alldeles för ensidigt och skickade långt bakom Bengtsson hela tiden. Och han backade ner och hade väldigt bra kontroll över det. Och där har ju inte Berget den speeden kanske heller att ta sig runt.
Å andra sidan kan man ju säga att varje gång det var en duellboll, kanske inte bakom Bengtsson, men liksom mer nickdueller och så vidare, så var det ju, hade ju Berget
ett
gigantiskt övertag.
Ja, absolut. Mm. Men det var liksom, det blev lite för lättlöst där ett tag, tyckte jag, att man skickade upp bollen just på den sidan.
Mm. Sen också FCK i första halvlek så gynnades de ju mycket av att deras centrala mittfält var stundtals nästan överlägset MFF, tyckte jag. Seka var fantastisk långa stunder och Stager tog hand om det fysiska på ett jättebra sätt liksom. Där hade MFF oerhörda problem på mittfältet, men de blev liksom lidande av att deras yttrar aldrig riktigt funkade. Så de fick liksom inget grepp. FCKs offensiv handlar mycket om att få ut bollen på kanterna och så ska liksom det kreativa ske därifrån. Men med Fischer, som får underkänt i egentligen de flesta danska tidningar som jag har sett, kom inte upp i någon nivå alls. Falk bra emellanåt och ja, ligger ju bakom målet då, men i övrigt inte så mycket egentligen. Och då får ju FCK problem.
Ja, alltså Fischer, det enda han kom upp i nivå var ju gnäll.
Mm. Han var gnällig. Han gnällde även på lagkamrater.
Ja, mest det. Han borde kanske riktat det lite mer inåt.
Oerhört trevlig efteråt då. Ja. Charmig och smilar och sådär liksom. Så det var ju överlag, var inte några deppiga miner i FCK direkt.
Det var ju inte så. Är det klart att MFF mycket, mycket hellre hade tagit 3 poäng i den här matchen. Men det var ju inte så deppigt.
Men det var ju blandade känslor. Jag tyckte Lasse Nilsson var också stor som direkt kom ut och pratade om sitt självmål och liksom insatsen. Och han pratade ju just om blandade känslor. Att, sättet man kom tillbaka på. Och man var väl ändå medveten om att man skapade inte jättestora chanser i andra halvlek. Men samtidigt så vill jag lyfta den. Eller som Rösler hade sagt, highlighta den. Jag tyckte att andra halvlek så spelar ju egentligen Malmö FF, med tanke på motståndet, en fantastisk halvlek med bra tryck och bra fart i passningarna igen och rätt stor kreativitet. Sen är det ju, när Antonsson inte är i form, så fattas det ju en gubbe där inne på något sätt. Även om jag tycker han slet väldigt hårt och verkligen gjorde vad han kunde och han hittar ju lite position och så får man ju inte ut någonting egentligen.
Mm. Erik Larsson gör ju ett jättepikt inhopp, tycker jag. Då hände det liksom saker på båda kanten. För Rex var inte riktigt med i matchen i första halvlek. Inte så som vi är vana att se. Det är möjligt att han saknade Tröjstadsson där också. Att de gynnas mycket av varandra.
Jag tror det också, för att de har ju ett samspel som funkar väldigt väl.
Mm. Men är det bara, är det liksom, är hela förklaring till scenförändringen, är det byterna eller skadorna?
Ja,
eller
du nämnde ju klart att det är ju Tröjstadsson också som när han kommer in som driver boll och vinner väldigt mycket dueller och går in tufft i dueller.
Och sen ett lite försiktigt FCK. När man pratar med spelarna där efteråt så verkar det som att de hade som matchplan att hålla 1-0 ganska långt in i andra halvlek och vänta på att MFF skulle gå upp. Men så kommer den här kvitteringen som faktiskt är lite av en liksom slump, eller vad man ska säga. Det är ju först ett inlägg och Rosenberg går omkull i mitten. Ingen straff, var väl helt riktigt dömt, tycker jag. Det såg inte så märkvärdigt ut. Men så kommer bollen in igen och det är de inte med på. Och då sitter den här kvitteringen och då blir de liksom vilsna i vad de ska göra. Samtidigt som MFF får det här berömda, som också Rössel pratar mycket om, det här momentum. Då, liksom att, och då hämtar sig FCK aldrig riktigt efter det.
Men jag, alltså målet i sig själv, tycker jag vet inte, jag har ju blivit imponerad många gånger, men jag blir sjukt imponerad av Marcus Rosenberg. Just i den här situationen, Gonkull, han ska väl inte ha straff, jag håller med. Men så lätt det är att man som anfallare står där och vevar med armarna och slår ut. Men alltså han på 2 sekunder ställer om och är redo igen. Och sen, där har jag tittat på flera repriser. Det är verkligen liksom tanke bakom Bergets inlägg. Han tittar upp, han vet exakt vad han har i Rosenberg, han slår ett jättebra inlägg. Så han, om jag minns rätt, så gjorde Berget liknande från högerkanten i sin första match i våras när han kom tillbaka.
Mm. Men just, han har ju också ett liknande inlägg i första halvlek där Rosenberg, han når inte först på den bollen, tror jag.
Nej.
Det är någon duell och det är en skarv vidare i alla fall. Det är också ganska, ganska nära. Liksom.
Men hela den sekvensen med Rosenberg som sagt som går upp och alltså, han är ju en halv meter högre än alla andra dessutom i nickduellen. Det är klass på det.
Mm. Sen så tycker jag ju också att det tenderar ju till att bli så att man hänger upp sig ganska mycket på det här med skottstatistiken. Det är ju en sån sak som tränare gärna lyfter fram för att liksom kanske skönmåla en prestation som inte var riktigt fullt så bra. Jag tycker många hade känslan efteråt att det här borde MFF vunnit. Jag tycker nog att 1-1 speglar den här matchen väldigt bra. Ja, visst, MFF dominerar ju spelet i andra halvlek, men det är också en hemmaplan. Och man får ju det här momentum efter målet. Hade varit FCK som kvitterat så hade sannolikt de tryckt på lite mer. Det känns ganska naturligt, men vad skapar MFF för chanser på de här skottstatistiken? Berget har en nick, någon slags lobbnickförsök som ja. Carl-Johan Jonsson. Det är lite som av en tv-räddning. Ja, det är en tv-räddning också. Men det är inte jättevassa chanser liksom.
Så ja, de har ju något skott utanför också. Precis.
Och är det klart som har något som Jonsson tar i skoparna för mig också? Ja,
vänsterskott från väldigt långt avstånd. Ja. Nej, det var ju med att det fanns ju ganska mycket intentioner till växelspel i straffområdet, men det blev ju ofta en passning för mycket. Eller en passning som inte satt riktigt där den skulle till slut.
Mm. Jag är inte riktigt överens där. Jag håller ju helt med naturligtvis om att de inte hade de öppna chanserna. Men jag tycker att Malmö var ändå klart närmare segern här. Och att det nästan kändes som hade det varit 5 minuter till, så är det mycket möjligt att det hade ramlat in ett mål till slut ändå. Det var inte helt långt borta på den här sista frisparken heller. Alltså det var nästan läge i straffområdet.
Det intressanta här nu, känslan efteråt var ju också att det här är ju en maxprestation av Malmö FF. Och ändå, eller max kanske man ska säga, men det är...
Nej, det tycker inte jag.
Men det är svenskans betyg säger inte det.
Men sett till vad man får också tänka på att man möter ändå en trupp som värderas dubbelt så högt, som är erfaren på ett annat sätt och så vidare. Och det känns som att MFF kan nog inte ta, tror inte jag i alla fall, kan inte komma så väldigt mycket längre i Europa med liksom i termer av att dominera en match så att säga mot den här typen av motståndet. Frågan är bara hur mycket bättre FCK kan bli. Jag är inte så säker på att man kan bli så mycket bättre heller egentligen. Och vad det betyder för gruppens fortsatta gång liksom. Det ska bli väldigt intressant att se.
Men det är bra att vi inte tycker helt lika hela tiden. Jag tycker att det är klart att det finns mer att plocka ut. Naturligtvis alltså inte i det långa loppet med de muskler de har, men vi pratade om att AC har inte någon perfekt match. Antonsson är inte helt i form, eller ganska, han har det jobbet. Mm. Det är klart att hade Malmö haft en anfallare till av Rosenberg-kaliber just nu så hade det sett annorlunda ut, tror jag. Mm. Men,
ja, nej, det är ju det stora problemet. Det liksom, det visade sig mot AFC i söndags, så det visade sig här igen att den strategin som MFF hade i somras när man inte plockade in en anfallare till, den kan ju bli kostsam i förlängningen. Samtidigt är det oerhört imponerande att man är med på två fronter som man fortfarande är, med tanke på hur det har sett ut under många matcher.
Ja, det kan vara, eller jag tycker fortfarande det var ett strategiskt misstag att man inte tog in en gubbe till. Sen, ur gruppens synpunkt så är det ju intressant att Lugano, det hade jag inte alls förväntat mig att de skulle spela 0-0 hemma mot Kiev, men det säger ju att alltså, det gäller att ha marginalerna med sig i den här gruppen. Malmö kan sluta sist på en poäng, men man kan lika gärna gå vidare. Det kan hända precis vad som helst.
Ja, det är intressant vad liksom, ur ett MFF-perspektiv, vad som är det mest gynnsamma nu, för nu väntar ju ett intressant dubbelmöte då, Dynamo Kiev, FC Köpenhamn. Vad som är bäst för MFF där? Jag tänker att det kanske är bättre med att danskarna tar i alla fall 4 poäng i det mötet för att få den här avslutande matchen på parken, att det kan bli en sån här härlig doe-doe-föreställning igen. Fast 2-2 då på ukrainska. Ja, du menar det kanske du vet. Ja, precis.
Ja, du alltså, menar att Kiev skulle vara borta?
Precis. Som att det kan vara gynnsamt för MFF att inte liksom behöva åka till parken i sista omgången och ha en sån här match man måste vinna.
Det var ju så man tvingades till mot besikt.
Ja, men precis.
Men är det inte det bästa måste väl ändå vara att chanserna är liksom spridda så mycket som möjligt.
Ja,
jag tänker att 2 kryss måste ju vara det bästa för Malmö.
Ja, nu är, det är intressant också i gruppen att nu har ju faktiskt MFF fått ett sånt där ganska, man hade ju för sig en seger, man stod på 3 poäng efter i fjol, men nu kommer ju det här det sämsta laget i ett dubbelmöte mitt i gruppspelet. Och Sarpsborg var ju det här kassalaget i fjol som bara skulle vinna. Det var 6 poäng, åtminstone 4. Det blev 2. Så vi ser om MFF liksom har utvecklats från det och faktiskt kan få med sig något mer. För Lugano, de är ju ett bottenlag i schweiziska ligan. Och det jag såg av dem mot FC Köpenhamn var ju verkligen inte imponerande.
Men är det krävs det 6 poäng där nu?
Nej, men 4.
Ja, 4 är väl minimum. Mm. Det är det, så är det nog. Med 6 poäng så skulle det ju se bra ut, kan man inte komma ifrån trots allt.
Ja, precis.
Därför att sen har de ju Dynamo Kiev hemma och det är ju en helt annan match än Dynamo Kiev borta naturligtvis. Så är det ju.
Ja, men jämför man rent poängmässigt med förra gruppspelet, så som sagt, MFF stod på 3 poäng nu. Det betyder att man kanske inte har råd att kryssa båda igen. Man måste ha in 2 poäng till av de här dubbelmötena.
Och det man ska komma ihåg med dubbelmötena nu också, jag tror jag nämnde redan vid efterlåtningen, det är ju att bortamatchen mot Lugano blir ju ingen bortamatch i den bemärkelsen. Det kommer förmodligen kanske vara lika mycket MFF-supportrar där som hemma-supportrar, även om det är lite dyrt att åka ner. För det är ju långt ifrån deras hemmastad och intresset verkar väldigt svagt.
Ja, det är ju verkligen som det är intressant att de inte kunnat hitta en arena lite närmare Lugano.
Och dessutom då språkmässigt i en annan del. Alltså man lämnar sin egen region också. Ja. Så att nu vet jag inte hur mycket folk där var igår. Jag har inte hunnit kolla det. Så att,
Det är lite lustigt det där för Lugano. För det bästa platsen för dem att hitta en arena och spela. Det ligger ju i ett annat land.
Ja, och det får de ju inte.
Man kunde kanske spela sina matcher i Milano istället. Eller något i den stilen. Men det får man inte.
Som kuriosa då när vi pratar avstånd och sånt. Kan jag bara säga att, notera att det lär vara så att matchen igår i Malmö var den med kortast avstånd någonsin i Europasammanhang mellan lag från 2 länder.
Det låter roligt.
Mm.
Det är ju längre mellan arenorna i vissa stora städer.
Ja, faktiskt.
Ja, precis. Ja, vad är det mer som kan... Vi har ju haft Manchester United med ett Celtic. Det är inte så vansinnigt långt.
Nej,
men det är ändå...
Det är, ändå,
det är, en bit
det är, det är mycket mer än en 10 minuter med, eller en kvart tråd.
Ja, precis. Ja.
Innan vi släpper matchen helt, jag vet inte. Jag har faktiskt bloggat nu på morgonen om... Jag blev besviken på läktarinsatsen igen.
Jag tänkte vi skulle prata om detta. Danska medier hyllar i stämningen.
De gör det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Så jag har inte läsa.
Fredrik har snutt ihop lite.
Ja, jag såg det. Det var en... Jag vet, det
är komprimerat.
Tidningar i plural där, men de tyckte ju att det var bra. Bra stämning.
Ja.
I alla fall en tidning, BT, tyckte det var bra.
Men
det är väl olika vad man har för preferenser. Ja. Det kan ju vara en del i det hela att vi har blivit i Europasammanhang bortskämda.
Nej, men jag tycker så här, det var ju bra stämning innan det började. När Pontus Jansson var borta och ställde sig på med kapom, så det var ju rätt häftigt. Det var rätt bra tryck. Och sen händer egentligen någonting, det fantastiskt fina tifot. Men någonting händer ju redan där, därför att då sjunger klacken hymnen under skynket och då blir inte samma tryck redan där. Men vad som händer sen är att hela stadion står kvar och väntar på att klacken ska dra igång. Jag förmodar att hoppa om ni älskar Malmö, hej. Eller Forza Malmö. Istället så drar de igång och sjunger i 8 minuter om vi är Malmö från gamla tider. Alltså, jag klockade faktiskt dem. De malar om och om igen den här texten. Och liksom Sittlas står kvar och väntar. Men det händer ingenting. Det är ingen låt som du får med hela stadion med. Och där tror jag de tappade första halvlek. Sen i andra halvlek så blir det mer, vad ska man säga, Alltså spänningen gör ju att varje individ...
Situationsanpassat.
Ja, det är ju lite så att varje individ står och hojtar och det, alla reser sig upp vid hörna och så vidare. Men det blir inte någon riktig fart på några, tycker jag.
Nej, min känsla efteråt var att det var lite av ett antiklimax med tanke på hur upphåsad matchen var. Och jag fattar att håller man på något av de här två lagen, då tycker man ju förstås att... Att liksom spänningen i sig, i och med att det är så tätt och ett mål kan förändra matchen så stort, i och med att det är så stängd match, så blir ett mål så himla viktigt. Så att, då tycker man ju förstås att det är spännande. Men som en objektiv betraktare så tycker jag liksom att det levde inte riktigt upp till hypen, varken på läktarna eller planen. Sådär. Jag vet inte, man kanske bortskämd. Ja. Jag vet inte, men just läktarmässigt så upplevde det också så. Jag vet inte om det har med stundens allvar att göra, att liksom folk kunde inte sjunga för att de var för nervösa. Eller det var inte så att det inte sjöngs, men det kanske var också för att det var ju trots allt bara den andra av 6 gruppspelsmatcher. Och kanske också att det här FCK-hatet som det har pratat så mycket om hos gemene man kanske inte riktigt finns där. Det kanske är mer vad en grupp känner, utan det är liksom, många kanske bara tycker att det är spännande att möta ett lag från Köpenhamn, speciellt under en Europamatch, så det tenderar kanske att komma lite så kallade turister på läktaren.
Men jag måste, nu har MFF spelat mycket i Europa de senaste åren, men jag känner ibland vid de här matcherna att det också lite beror på den svenska ovanan vid avsparkstiden. Alltså det är så himla lång laddning inför matchen. Så och sen så klockan 9 och då är folk liksom nästan då är de nästan färdiga.
Ja, precis. Jag vet inte. Ta italienarna har inte ens ätit middag.
Nej, spanjorerna äter frukost. Nej.
Två korta reflektioner också då. Det var inte riktigt utsålt, trots vad jag förmodar i alla fall. Trots att man sa på eftermiddagen att det var utsålt. Om man tittade på södra läktaren ovanför FCKs klack så var det en sektion där det var väldigt många tomma stolar. Jag förmodar att MFF valde att stänga försäljningen och säga att det var slutsålt för att inte riskera att danskar skulle köpa biljetterna där på eftermiddagen. Det är bara en gissning. Och vi pratar alltså inte om massor, men det var några 100 stolar som var tomma där uppe. Det var ju en siffra under 20 000 också. Sen bara så måste jag säga att jag tycker det. Igår var det ännu mer frapperande än vanligt. Men de här klubbstolarna som finns där det ingår någonting i pausen. Alltså jag blir så ledsen som idrottsvän när jag ser att det är avspark och 90% av de stolarna är tomma för att man sitter inne och dricker öl eller fika. Jag ska inte säga att det är turister som sitter där.
Fylldes de sen då?
De fylls på, men det, liksom, det tar 10 minuter innan det är fullt där uppe i andra halvlek. För mig som idrottsvän så är det fullständigt obegripligt. Om jag hade köpt biljett för dyra pengar och ville se den här matchen och ville se, många av dem måste faktiskt ha missat målet till och med. Mm.
Nej, men just stämningen och så, det är ju svårt. Man kan ju tycka, det ska väl du skita i, du bidrar inte till den, men samtidigt så marknadsförs MFF rätt hårt med den här stämningen och spelarna pratar ju om den sportsliga betydelsen av den, men tycker de under hela säsongen lite fram och tillbaka inte varit något jätte tryck. Djurgården hemma var väldigt bra, men där var ju bortaklacken alltså också är i stort sett lika bra liksom. De sjöng ju på och det var liksom, de mättes mot varandra och så där. Nu tycker jag att MFF absolut sjöng ut efter Köpenhamn så där. Men jag vet inte, det har inte varit några så här makalösa läktarinsatser tycker jag.
Jag trodde den skulle komma igår och blev lite förvånad att det blev som det blev, men det blev lite antiklimax där när man inte fick med sig. Så till att få med sig hela stadion från början.
Men hur mycket, alltså, den här växeldragningen mellan läktaren och planen. Hur mycket ska man lägga på spelarna? Alltså, matchbilden bidrar väl också, eller?
Men en sån här match tycker jag inte att den borde göra det. Jag vet inte, jag första halvlek upplevde jag väl också som ganska seg, men jag upplevde andra som betydligt mer intensiv, och då blev det ju i och för sig bättre fart också.
Ja, men om man jämför liksom när de har tryckt på i tidigare matcher i Europa, Salzburg och Celtic och sen vi tar, men det är ju liksom det är liksom det är kanske de som är undantagen. Man vet ju inte. Det är lite som Emil Forsbergs första säsong i Bundesliga. Man börjar tänka, det är kanske den där säsongen som är undantaget. Det kanske inte varit att han inte riktigt kommit upp i nivå sedan dess. Så att säga. För att göra en märklig parallell.
Men Men att laget påverkas av hur hög stämningen är, det är ingen tvekan. Jag har pratat med många spelare och ledare. Mm. Och det är väldigt tydligt. Och man ser Rössler
stiga. Jo, det är det jag menar. Man kan inte lägga över ansvaret på publiken.
Nej, nej, det är ju ett samspel naturligtvis. Ja. Men jag ser Rössler stiga och vevade med armarna i ett tag i andra halvlek och försökte få igång ännu mer liksom, tryck. Och det är klart, det kan ju handla om små saker på planen också. Alltså spelarnas gester och attityder och sånt där som...
Men det är kanske just det som är saken, att det, just den här häxkittelstämningen då är ju en, det som gjorde den så speciell är ju att det uppstår en slags symbios mellan plan och läktare. Och det är ingenting man bara kan liksom beordra fram sådär, utan det är något som börjar leva sitt eget liv på något sätt. Och det kanske har blivit lite för mycket på senare år att man liksom pratar om nu ska vi ha en häxkittel och den ska komma där och då och den ska göra så att vi presterar på si och så vis. Alltså den måste också gro naturligt så att säga. Om man får uttrycka sig rätt luddigt liksom. Men det är liksom inget sånt. Det är inte som ett tifo som man kan tillverka innan och dra upp innan avsparken och som är fint. Man vet vad man kan vänta sig av det på något sätt. Men den stämningen är något annat liksom. Tror jag.
Nu låter vi som det var liksom dyster begravningsstämning på stadion. Nej, så var det ju inte.
Men det är gruppdynamisk analys.
Jag har sett också på sociala medier att det finns ju en hel del supportrar som själva är rätt så missnöjda. Sen andra som hyllar stämningen.
Ja. Nu tänkte jag att vi skulle kan jag börja blicka lite framåt. MFF spelar ju på söndag hemma mot IFK Göteborg. Och vi kan ju börja ta avstamp i Köpenhamnsmatchen med de skador som uppstod. Det vill säga de utbytta Sören Rex och Anders Christiansen. Och sen har vi ju även då Behrang Safari som visserligen inte byttes ut. Men han hade en axel som ändå var så pass illa däran att han inte kunde kasta inkast.
Precis.
Vad tror ni där?
Nu har vi ju inte hunnit kolla status, men objektivt sett så är jag rätt övertygad att ingen av de tre spelar på söndag. Christiansen känns helt uteslutet.
Ja, det sa han ju själv igår.
Och Safari bör väl inte spela. Alltså man bör väl ändå liksom, det blir ju alltid en... Jag tycker inte det finns någon anledning att spela honom, om jag uttrycker mig så. Och Rex, jag vet inte, jag pratade inte med honom efteråt, men det känns ju tveksamt där också, även om det är Göteborg just.
Ja. Då är ju
det känns ju faktiskt som att Rex tog den där varningen i derbyt för att vara avstängd mot AFC så att han skulle kunna spela mot Göteborg. Yeah. Det har inte kommunicerats officiellt, men det känns ju så. För att det var ju så att han kom på, det kändes som att han gjorde det här derbymålet mot HIF, för att han kom på nu kan jag ju faktiskt ta ett gult här och samtidigt bli lite populär genom att hyscha HIF-klacken och liksom slå tre flugor i en smäll nästan.
Han är ju en stålman, han är ju i princip aldrig skadad ju, men den här gången vet du, han har alltså inte varit skadad sedan han kom till Malmö FF och missat den matchen.
Men tror jag att det skulle krävas oerhört mycket för att han ska missa den här matchen.
Känslan är också att det är en typ av skada som man faktiskt kan komma tillbaka. Det är en sån skada som gör oerhört ont när man får den, men som också kan gå över rätt fort. Snarare, det är ju värre med att vrida knät eller dra en muskel eller något sånt där.
Ja, det är svårt.
Säger doktor Lindström.
På tre dagar.
Ja, men det man kan säga så intressant i förlängningen då, det är ju att det är en nyckel på sitt sätt då, även om Jo Inge Berget kan spela till vänster och trivs bra där. Så med tanke på att Safari är borta så spelar ju Jonas Knutsen spela vänsterback. Och han har ju varit ett alternativ för Rex där framme. Ett steg framåt i banan annars.
Mm. Apropå rent... Knutsen måste jag... Kan du hålla den tanken i huvudet?
Ja.
Eller kör du?
Ska jag berätta varför han inte byttes in?
Ja.
Är det du tänker
ja.
På?
Nej, prata du. Därför jag håller min tanke istället.
Två danskar hade gått sönder. En tredje hade gjort självmål. Då byter inte Rössler in en fjärde dansk.
Nej, jag tänker på, nu blev det ju speciellt med de båda tidiga skadorna på Rex och Christiansen, men det känns ju som att i alla lägen när det är jämna matcher och MFF vill jaga mål i slutet, så är det ju en gigantisk fördel om man kan byta in Jonas Knutsen. För då är ju varenda inkast på offensiv planhalva når in i straffområdet.
Så är det.
Framförallt om man jämför med en spelare som inte kan kasta överhuvudtaget. Som Safari då, igår. Alltså det är ett vapen som jag känner att de kanske inte riktigt har använt sig av så här långt.
Nej, de har, i vissa lägen har faktiskt inte ens kastat de långa inkasten. Vilket
nej, men det är också att MFF har ingen riktig riktpunkt i straffområdet att sikta på. Om man inte flyttar upp någon av mittbackarna och det är liksom, det ska ju till en, när det är oavgjort så behöver man inte slutforcera på det viset. Även om jag faktiskt var imponerad att MFF gick för det på slutet. Jag trodde man skulle liksom kanske bli lite försiktigare, men det, så var det ju inte.
Det var en väldigt fascinerande bild för övrigt när Ove Rösler stod och vevade framåt och Ståhle stod och liksom manade lugn. Det var väldigt tydligt vem som ville vinna. Men vi är väl skadade, men vi började ju naturligtvis redan nästan innan slutsignalen hade gått och spekulera kring laget på söndag. Och jag tror att då landar vi, alltså nu, det är ju ett landslagsuppehåll som väntar sen. Så att det finns ju liksom ingenting att spara på om bara ben och armar och huvud håller på gubbarna. Så var vi väl, kändes det så rätt så överens om att den ut med Safari in med Jonas Knutsson och så kör med den. Och så då Antonsson istället för Molins. Och så kör med dem.
Mm. Som avslutare.
Ja, det är ju som sagt ett landslagsuppehåll. Och det är ju väl bara Lewicki som är...
Ja, Bacirou förmodligen.
Bacirou, ja precis.
Traustason.
Tröjstadsson. Ja, det var några fler om ändå. Nej, men det, med tanke på
Christiansen, är han uttagen?
Nej, han är inte uttagen.
Men det är i alla fall väldigt många som inte ska iväg. Så jag tänker, Rosenberg spelar ju till exempel från start. Det tror jag man kan slå fast.
Ja, den missar han inte frivilligt nu.
Och Tröjstadsson borde också vara fräsch med tanke på att han inte spelar ens en halvlek nu. Så att, ja. Nej, men jag är med på det. Och dock tror jag att om Rex är fräsch så spelar han.
Ja, det gör han ju säkert. Mm. Absolut.
Är det Berget eller Larsson i så fall som...
Jag tror ingen av dem. Jag tror att det blir Bengtsson, Larsson, Knutsen där bak i sådana fall.
Ja. Okej. Okay. Ja.
Ja, så kan det bli det nu. Men om Rex inte kan spela så spelar väl Berget till vänster och då spelar Larsson till höger.
För om jag inte har fel nu så den Larsson, Bengtsson, Knutsen, backlinjen var ju den som var så himla offensiv och bra mot Falkenberg. De har inte spelat ihop sedan dess tror jag.
Nej.
Det var ju verkligen då
de
man fick se
har Falkenberg. Falkenberg sen dess.
Nej, precis. Men det var då man fick se en riktigt sån rösslefotboll med liksom mittbackar som kom i liksom någon slags tredje våg. Det var rätt häftigt. Nu är IFK Göteborg lite bättre än Falkenberg så att det går väl inte att spela så ändå. Men det blir spännande att se matchen uppe på Ullevi. Vi var ju MFF. Det var liksom glaset halvfullt eller halvtomt där. Rösler skickade ut ett rätt försiktigt lag. Samtidigt som han egentligen vill spela en fotboll som inte är så försiktig. Men MFF gjorde ju en gedigen insats så att säga mot Blåvitt som var väldigt formstarkt. Så det blev 0-0, rätt intetsägande match.
Göteborg har ju inte samma form nu även om man gjorde en bra bortainsats mot AIK.
Mm, där hade man ju, ja, det var ju två horribla domslut där, som en feldömd straff och ett feldömt rött kort får man säga också.
Just det. Men jag tänker så här att det kommer att handla om den mentala styrkan på söndag. Orkar de komma upp? Alltså är de, lite som du var inne på Fredrik, eller var de tillräckligt nöjda med oavgjort igår för att liksom inte behöva börja från källaren upp på söndag? För jag tror bara det kommer att sitta i skallen. För normalt sett ska de vinna den matchen. Och det gäller faktiskt även publiken, vilket låter lite konstigt. Men Göteborg normalt sett är ju en sån match där alla taggar. Men orkar liksom publiken tagga om igen? Eller blir det många årskort som stannar hemma för att det är 9 grader och blåser på söndag?
Men det ska bli en häftig match. Och det är en jobbig motståndare att möta. Blåvitt har ju redan gjort succé den här säsongen. Tippades ju åka ur av många. Dessvärre jag är en av dem. Men har ju alltså, de har ju liksom räddat sin säsong. De sålde ju Nygren i somras. Och Olsson gick också i slutet här av sommaren. Men de har ändå liksom inte tappat så mycket som man kanske trodde. Sana har sett pigg ut och Aiesh verkar ha hittat formen också. De har liksom ingenting att förlora. Visst, det finns en Europaplats där som hägrar lite grann. Men det betyder att de ska ta sig förbi något av de tre Stockholmslagen eller MFF. Det känns kanske inte riktigt som att de kommer klara det. Utan de kan åka ner hit och bara liksom njuta av matchen och störa MFF så som de störde MFF i fjol.
Det som känns som har hänt med Göteborg under hösten är ju kanske att den här ändå orutinen som de har ihop med att vissa har vissa spelare har försvunnit, att det har liksom slagit igenom lite grann, så de pendlar ju mer i,
mm. Ja, de har ju framförallt en horribel borta insats mot Hammarby. Men jag tycker nog snarare att bortamatchen mot AIK säger mer om IFK Göteborg är än bortamatchen mot Hammarby. Som ja, något slags undantagsfall, en genomklappning som lag har under säsongen lite titt som tätt. Men visst, MFF är ju förstås stor favorit här, men jag tror att IFK Göteborg har ju liksom just det här läget att de inte har något att förlora på det. Det kommer göra dem bättre.
Om ni tycker att jag blev väldigt tyst, vet ni vad jag var tvungen att gå in och kolla?
Nej.
Om jag säger rätt här så var det alltså, ja, precis. Vet ni om man öskådare var på Lugano och Kiev?
Inte den blekaste.
Ja, ni får en gissning.
2873.
Ja, jag tänkte säga 3300. Så jag håller kvar med det.
Håll i hatten nu. 1281.
Ja, jag har UFC-klass.
Jag skulle säga det är nästan Ljungkile-klass, va?
Ja, men det, om vi tar procentuellt sett, vi har vi många som bor på stället. Ja, vilket hugg!
Va? Ja, men det var det nästan så positivt. Ja, men det menar att det är att Kila, att det var liksom...
Ja. Var med, var faktiskt så det var med. Ja, Kila skulle spela till Uddevalla. Hur många hade kommit där?
Ja, det är ingen.
Nej, men jag tycker siffran är rätt intressant och den säger mycket om nu Malmö lyckas slå Lugano hemma. Så kan ni ju tänka hur många som kommer på den matchen där, och det innebär att det blir hemmamatch för Malmö. Mm. Så att det är väl bara in och banka Lugano med 2-0 här hemma och sen åka ner och spela en hemmamatch till.
Mm. Ja, det ska bli oerhört intressant Lugano hemma tycker jag, för att se om MFF har tagit det steget i Europa att man kan avfärda ett sånt lag i ett gruppspel. Det blir häftigt. Det lyckas man inte med i fjol.
På söndag spelas ju också den för MFF ytterst relevanta matchen mellan Hammarby och Djurgården. Vad är liksom bäst för MFF i den matchen?
Kryss, va? Eller?
Ja, jag är nog inne på samma sak.
Även om Hammarby vinner så är det ju kämpigt, för att Hammarby har ju i omgången, nästa omgång har de, tar de ju emot MFF. Och jag har svårt att se att Malmö ska vinna den matchen faktiskt.
Nej, jag håller med helt. För det logiska vore ju annars att säga Djurgården, för det är Malmö förbi dem, och så vinner Malmö mot Hammarby så är det liksom de borta. Mm. Och det är bara Djurgården kvar igen. Men nej, jag håller med. Jag tror att Hammarby är det farligaste laget i Allsvenskan just nu. Jag tror faktiskt att Djurgården kommer att tappa mer poäng på slutet.
Precis. Det är ju alltså, sanslöst det här spelschemat som är nu. IFK Göteborg, Hammarby och AIK är Malmö som har nästa match. Jag tror inte att det behöver vara något negativt. Jag tror snarare det är positivt, för att det känns som att MFF är ett lag som går igång på de matcherna snarare än att det hade varit, vad ska man säga, lite mer kanske Norrköping, Elfsborg och alltså de matcherna som de har haft nu hade nog haft större problem att få in och liksom hitta en topprestation i ett tätt spelschema.
Vi ska komma ihåg att Djurgården måste ju spela på gräs en gång också. De ska ner till Göteborg.
Mm.
Det blir ju tungt för dem.
Samtidigt ser Djurgården riktigt, riktigt stabila ut. Det ska mycket till för att de ska tappa detta, tycker jag.
De har också lyckats tillskansa sig lite mer truppbredd här. Mm. Eller det har ju under sommarfönstret, men det har ju ändå liksom synts lite här nu på hösten.
Ja, visst. Ja, men Curtis Edwards och Emil Kujovic har ju varit på pricken vad de behövde, kändes det som.
Är det inte så att man skulle kunna ha överfört det, att hade Malmö fått in Kujovic så hade läget sett ut, alltså de hade haft det där alternativet med de långa inkasten och allt det här.
Ja, det är intressant. Det är också, Kujovic tog de inte, och Kiese Thelin var ju faktiskt på väg till FCK, så där var ju MFF inte heller med. Men det hade inte varit fel att ha Kiese Thelin i laget under hösten i alla fall.
Det blir också lite intressant att se i det här Stockholmsderbyt hur Allsvenskans kanske hetaste spelare Vladimir Rodic.
Vilken målgest han ska göra den här gången.
Men, ja. Jag tänkte, är ni, för det har ju varit lite in och ut ur laget för hans del.
Och mest ut.
Mest ut, ja, men det såg ut ungefär som det gjorde i Malmö. Och sen så plötsligt så har det hänt någonting. Är ni överraskade över det?
Ja, nej. Dels, han är ju spelare i ett lag som har en oerhörd medgång nu. Han känns ju som en spelare som trivs i ett lag i medgång. Han är kanske inte den här karaktärsspelaren som går in och vänder sånt själv liksom.
En så kallad medgångsledare.
Ja, men lite så. Men han har ju en hög högsta nivå. Det såg man ju i Malmö också. Det är ju Dalarna som är problemet för honom framförallt.
Men känslan var i Malmö ändå att det kunde vara ganska långt mellan de här riktigt bra matcherna. Mm.
Ja, men det har det varit i Hammarby också. Men det, nu har han liksom fått
det
allt att stämma.
Det kanske nu att han har gjort tre rad som han...
Men han och Djordjic verkar gå i sin egen lilla värld mellan varven. Det är...
Ja, de är fantastiska. De är så underhållande. Alltså. Det är jättemycket om att framförallt läsa om dem.
Ja, så är det med den saken. Mm. Vi får väl helt enkelt återkomma vad det lider. Nu har vi lite dagar på oss här efter Göteborgs matchen som det är, som nämnts, landslag uppehåll. Men vi säger så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 193 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Hej då.
För att solen skiner, för att solen inte skiner eller för att det regnar. Oavsett varför är det alltid en god idé med en glass. På McDonald's finns goda glassar för goda priser. Som en McFlurry Oreo för bara 25 kronor.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.